السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا. ما شاء الله، ännu en lektion i förklaringen av den välsignade boken Riyad al-Salihin av Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Och vi hoppar lite i boken fram till Kitab al-Ilm, kapitlet om kunskap. Och när man hör de lärda tala om kunskap, i Koranen nämns uppmuntringen till att lära sig kunskap. I sunna, i haditherna, finner vi också hadither som uppmuntrar oss till att lära oss kunskap. Då säger de lärda att det handlar alltid om islamisk kunskap. Ja, man får inte använda dessa texter i Koranen och sunna som bevis på att man ska studera dunya, eller att de handlar om dunya. Självklart, all kunskap, nyttig kunskap, är bra. Världslig kunskap är bra, och det är något vi är i behov av. Vi säger ingenting annat. Vi uppmanar alla att studera och utbilda sig. Men det är ett annat kapitel. Dessa texter som handlar om kunskap i Koranen och sunnan handlar om den islamiska kunskapen. Kunskapen om Koranen, kunskapen om sunna, tafsir, hadith, arabiska språket och så vidare. Och det är den kunskapen som vi uppmuntras till att söka och att studera. Och att studera och lära sig islamisk kunskap är en av de största och viktigaste plikter som finns. Ni vet, ibland talar man om att en viss sak är obligatorisk. Att en viss person måste göra någonting. En person kanske måste betala en zakat. Men det är inte alla som måste betala en zakat. Eller hur? Den som är fattig betalar inte zakat. Vi talar om att åka på hajj. Men det är inte alla som behöver åka på hajj. Och det är inte heller alltid man åker på hajj. Det är en gång i livet. Eller hur? Men när vi talar om kunskap så tilltalar vi alla. Det finns ingen som är undantagen. Ansvaret av att lära sig sin religion. Det är en plikt för alla muslimer att lära sig islamisk kunskap. Wajib. Fardul ayn. Att lära sig grundläggande islamisk kunskap som korrigerar hans aqida och hans dyrkan. Och därför så sa profeten alaihissalam i en hadith som finns i Ibn Majah som är sahih: talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. Att söka kunskap är en plikt för varje muslim. Farida, wajib, obligatoriskt. Att söka kunskap. Varje man, varje kvinna måste lära sig sin religion. Och vad är det då man måste lära sig? De lärda talar om den kunskapen som berör alla. Som att känna till ett tawhid. Yani att endast dyrka Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Vad innebär det? El iman, tron på Allah, hans änglar, hans böcker, domedagen, ödet och så vidare. Måste du ha ett grundläggande kunskap om. Sen när det kommer till dyrkan. Du måste ha kunskap om hur du gör wudu. Hur du gör ghusl. Hur du gör salah. När Ramadan kommer måste du ha kunskap om hur du fastar. Om du inte fastar, du är ursäktad, måste du ha kunskap om när du ska ta igen eller hur du ska sona. Och så vidare. Den dagen du ska gifta dig måste du ha kunskap om hur man gifter sig. Vad har man för rättigheter? Vad har man för skyldigheter? Om någon vill skilja sig måste han lära sig vad har skilsmässan för regler. Och så vidare. Så att man måste lära sig det som berör en i ens religion. Wajib. Obligatoriskt. Så man har den här skyldigheten. Och att lära sig islamisk kunskap, den obligatoriska, och sen att fortsätta att lära sig ännu mer extra kunskap utöver det som är obligatoriskt, är enligt många lärda den bästa gärningen du kan göra. De lärda har diskuterat vilken gärning är bäst i islam. Vad är det bästa man kan göra när det kommer till frivilliga gärningar? Och då har många lärda åsikten av att den bästa gärningen du kan göra är att söka kunskap. Det finns ingenting bättre än att lära sig sin religion. Subhanallah. Och det är också en av de största ni'am, gåvor som Allah Azza wa Jalla har givit till människan. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: "Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha." Om ni försöker räkna Allahs gåvor kommer ni aldrig kunna specificera eller räkna upp dem i antal. Kan vi räkna Allahs gåvor? Det kan vi inte. Wallahi, varenda andetag är en gåva. Varenda ögonblick är en gåva. Varenda hjärtslag är en gåva. Är det inte så? Så Allahs gåvor är stora. Den största gåvan är att Allah gav oss al-Islam och al-Iman. Han gav oss vägledning till Koranen, till profeten Muhammeds väg, alayhi salatu wassalam. Det är den största av alla gåvor. Det finns ingenting som överträffar detta. Och sen är bland de största av gåvor att Allah ger dig kunskap. Subhanallah. Och därför nämner Allah detta i Koranen då han räknar upp hans gåvor. I surat al-Rahman till exempel. Ar-Rahman, vad är första gåvan som Allah nämner? Allam al-Quran. Han lärde människan Koranen. Och så nämner han andra gåvor som människan fick. Så han börjar med kunskap. Subhanallah. Allah säger också till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam: "Wa kana fadlullahi alayka aziman wa 'allamaka ma lam takun ta'lam." Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka aziman. Att Allah lärde dig vad du tidigare inte visste och Allahs nåd över dig är enorm. Så subhanallah. Gåvan av att få kunskap är bland de största gåvor som Allah azza wa jalla ger en människa. Att få kunskap, insikt och förståelse i religionen. Vi kommer nu nämna några koranverser, några hadither som författaren tar upp. Som talar om dygden, belöningen av kunskap. Och belöningen av kunskap är oändlig. För egentligen, ingenting i islam är möjligt utan kunskap. Allah säger generellt att han skapade endast jinnerna och människorna för att de ska dyrka honom. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. طيب, كيف نعبده? Hur ska vi dyrka Allah? Går det att förstå sig på det utan kunskap? Vad är det Allah vill av oss? Vad är det som gör Allah nöjd? Vad är det som gör Allah missnöjd? Allt det här går tillbaka till al-ilm, eller hur? Vi lär oss att vi måste be. Återigen, det går tillbaka till kunskap. Vad du än vill göra i detta liv, så går allting tillbaka till al-ilm, till den korrekta kunskapen, subhanallah. Så kunskapen är det viktigaste som man ska lägga fokus på. Och sen självklart, som vi kommer att nämna också, agerande. Att sätta kunskapen i verket. Så att det inte bara är teoretisk kunskap som man lär sig som en papegoja och sen inte praktiserar den. Nej, utan man lär sig, man implementerar och man sprider den vidare, inshallah ta'ala. Och det är målet. För kunskapens frukt är att praktisera den. Annars är man som ett träd utan frukter om man inte praktiserar sin kunskap. Så man ska vara den som också implementerar det man lär sig. Den första versen som författaren nämner är Allah Azza wa Jalls uttalande: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Och säg, ja Muhammed alayhi salatu wassalam, säg: رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. O Herre, öka mig i kunskap. Och den här versen är bland de största av verser som bevisar dygden av kunskap. Ur vilken aspekt? Allah subhanahu wa ta'ala beordrar här profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, som redan är den kunnigaste människan om Allah, som någonsin gått på jorden, att be Allah om mera kunskap. Som han är i behov av mera kunskap, hur stort är inte då vårat behov av kunskap? Eller hur? En annan aspekt är att Allah i Koranen, ni kan läsa Koranen här från början till slut. Allah ber inte Muhammad alayhi salatu wassalam att söka mera av pengar, familjemedlemmar, makt eller någonting. Det enda som Allah azza wa jalla uppmuntrar profeten Muhammad alayhi salatu wassalam att be om att få mera av är al-ilm, kunskap. Så skulle pengar och rikedomar och andra saker vara bra, då skulle Allah säga: "Wa qul rabbi zidni malan." Och Allah ökar mig i pengar. Men det finns ingen sån dua i hela Koranen. Utan den enda dua som Allah säger att profeten Muhammad alayhi salam ska be mer om är just kunskap. Dygden av att få mera kunskap. Den här versen bevisar också en tredje sak. Och det är när man säger Rabbi zidni ilmen, öka mig i kunskap. Yani, det finns ingen gräns på hur mycket kunskap man kan uppnå. Yani, inte Allah ger mig kunskap tills jag har nått toppen. Toppen, det finns inte, du kan aldrig nå toppen. Det endast Allah Azza wa Jal har kunskapen om allting. Så kunskapssökandet i al-Islam är oändligt. Det tar aldrig slut. Man frågade vissa av er salaf, hur länge ska vi studera? Yani, vart går gränsen? När har vi lärt oss färdigt? Då så sa de, från vaggan till graven. Min al-Mahdi ila lahd. Från vaggan till graven. Yani, tills döden. Och vissa sa, ila al-Mamat, tills du dör. Och vissa salaf sa, den som säger, nu har jag uppnått kunskap, är jahil. Den som säger typ, nu är jag färdig, nu har jag diplom, jag är alim. Det kallas här, jahil, stämpel, ge honom en jahil stämpel. Och därför, subhanallah, vi finner ulema idag, som Sheikh Albani och liknande. När man tilltalar dem, de refererar till sig själva som små studenter av kunskap. Sheikh Albani brukar säga, en tawilib. Inte talib ilm, student av kunskap, jag är en liten student av kunskap. Man brukade säga, ju gråare skägg jag får, ju äldre jag blir, ju mer inser jag hur lite jag kan. Subhanallah. Det här är, man brukar säga, nivån av de faser människan går igenom ibland. En person börjar studera lite islamisk kunskap. Och mashallah, han tror att han fattar allting. Han blir Sheikh al-Islam. Han har studerat några veckor. Han tror han fattar allting. Och då är han det som kallas för en jahil murakkab. Han är så okunnig att han inte förstår att han är okunnig. Men han tror att han kan allting. Sen när han börjar få lite mer kunskap, oj, han förstår att faktiskt, jag bemästrar inte så mycket saker. Men han får riktigt mycket kunskap. Det är då han förstår hur lite han kan. Så att det tyder på ödmjukhet. Att man känner till sin nivå och sin status. Kunskapen i al-Islam är ett hav. Det är inte så att du lär dig Koranen och sen är du alim. Alhamdulillah, om du lär dig Koranen, det är bra. Men ni har ju själva sett hur mycket böcker det finns om al-Islam. Tafsir på Koranen, du kan hitta hundratals böcker. Hadith, förklaringen på haditherna, hundratals böcker, arabiska språket, al-aqida, det är ett hav av kunskap, det är oändligt. Och även hypotetiskt, om du skulle läsa igenom alla islams böcker och lära dig det mesta i dem, när du är färdig med den sista boken kommer du att glömma bort den första boken. Är det inte så? Och det här är hypotetiskt, om man själv, om du lever 2-3 tusen år och har tid att läsa alla böcker. Men den tiden finns inte. Så vår kunskap är väldigt, väldigt begränsad. Och därför är det väldigt vackert när Musa alaihissalam var med Khidr på båten. De åkte på en båt. Och det satte sig på kanten till båten en liten fågel. Som doppade sin näbb i havet. Tog några, gärna lite vatten från havet. Nu vet, en liten fågel. Tar några droppe från havet. Och då säger Khidr till Musa, ja Musa, min och din kunskap tillsammans jämfört med Allahs kunskap, eller den kunskap du och jag tillsammans har fått från Allahs kunskap, är som det här lilla vattnet som fågeln tog från havet. Och de två var de kunnigaste människorna på hela jorden. Som handlade, en droppe av ett hav, det är ingenting. Så kunskapssökandet har inget slut. Och profeten Muhammad alaihissalam brukade också implementera den här duan i sin vardag. Men Allah säger, be Allah om mera kunskap. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Man kan säga så, som dua. Ni kan säga den. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Jag kan repetera denna dua. Väldigt nyttig dua. Det finns en liknande som profeten a.s. brukade säga efter bönen. Då han brukade be Allah azza wa jall och säga, اللهم يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Han brukade be Allah efter al-fajr om dessa tre saker. Och Allah ger mig nyttig kunskap, tillåt en försörjning och accepterade gärningar. Och då säger ulema att han började med det viktigaste, kunskapen. Allahumma yas'aluka ilman nafi'an. Varför? För med nyttig kunskap kan du skilja på tillåten och förbjuden inkomst. Och med nyttig kunskap kan du också skilja på bra och dåliga gärningar. Eller hur? Så han ber Allah om nyttig kunskap, tillåten inkomst och goda accepterade gärningar. Och allt detta går tillbaka till vad? Nyttig kunskap. Så en väldigt bra dua att ni gör på morgonen. Säg, Allahumma inna saluka ilman nafi'an. Allah ger mig nyttig kunskap. Och riskan tajiban och amalan mutakabbala. De här tre sakerna är rekommenderat att be om efter varje morgon. En annan nytta vi också tar av den här versen. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. Yani, Allah säger till profeten a.s. och säger Herre, öka mig kunskap. Jag säger till er, gör denna dua, be Allah att han ska ge er kunskap. Men man ska inte stanna där. Yani, du ska inte bara säga Allah ge mig kunskap och sen tro att kunskapen kommer komma in i ditt huvud. Det funkar inte så. Utan vill du ha kunskap måste du också vara mån om att söka kunskapen. Du måste göra al-asbab, orsakerna till att få kunskapen. Därför att profeten a.s. han sa innam al-ilmu bita'allum. Kunskap kommer endast genom inlärning. Det finns inte i islam att du bara lär dig från ingenstans. Det där var våran fader Adam a.s. Allah lärde honom allting. Men för oss, nej. Vill du lära dig, måste du gå den hårda vägen. Du måste gå och lära dig. Yani, undervisning och inlärning. Så häng med. Så vill du ha kunskap, be Allah om kunskap. Och sök också sen kunskapen. För den kommer inte av sig själv. Den andra versen som författaren nämner är Allah Azza wa Jalls uttalande. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Säg, kan man likställa dem som vet och de som inte vet? Och det här kallas på arabiska för su'al, istifham al-inkari. Att Allah frågar på ett negerande sätt. Kan man likställa? Är de likadana, den som vet och den som inte vet? Den som är kunnig, den som är alim och den som är jahil. Är de likadana? Alla vet. Svaret alla kommer säga, de är inte likadana. Och vad är då slutsatsen här? Att den som är lärd är bättre än den som inte är lärd. Är det inte så? Den som är lärd har en nivå högre än den som inte är lärd. Så de lärda har en högre nivå i islam, som inshallah kommer att tala mer om. Allah säger också yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah höjer i nivåer de av er som har iman och de som har kunskap. Han nämner Allah azza wa jalla att han höjer människan i detta liv och i nästa liv med två saker. Al-iman, nyttig kunskap, och med al-iman och nyttig kunskap. De här två sakerna höjer människan i nivåer i detta liv och i nästa liv. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Så människan höjs i nivåer med sin kunskap. Och det här är också subhanallah mushahad. Det här är någonting som är bevittnat. Att du finner en person som kanske inte har någon speciellt hög status i samhället. Kanske inte kommer från en respekterad familj och kanske har en fattig bakgrund och så vidare. Men subhanallah, personen lär sig islam, memorerar Koran, memorerar hadither. Och han blir från ingenstans den mest respekterade personen i hela området, hela kvarteret. Den som får leda folk i bönen, den som får hålla khutba, den som hela byn, hela folket vänder sig till när de behöver islamisk rådgivning. Allah höjer människan i nivåer. Som då Umar radiyallahu anhu, när han var khalifa, hade satt en borgmästare att styra över Mekka. Varje stad hade en borgmästare, en ansvarig wali. Och Umar skulle träffa den här walin utanför Mekka. Så han träffar honom utanför Mekka och frågar honom, vem har du lämnat ansvaret att ta hand om Mekka till? Du borta, vem tar nu hand om Mekka? Och då säger mannen Ibn Abi Abza, maulahum, den före detta slaven Ibn Abi Abza. Så Umar han blir förvånad. Har du satt en före detta slav att styra över Mekka? Den bästa, mest heliga platsen på hela jorden. Och då så säger den här mannen, han kan Allahs bok och han kan al-fara'id. Han kan islams bestämmelse. Det här är svaret. Och då så sa Umar, sadaqa Rasulullah alayhi wa sallam, då han sa att Allah kommer att höja ett folk med den här boken. Och han kommer att sänka ett annat folk. Yani de som inte praktiserar den. Inna Allah la yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman. Allah kommer att höja ett folk med den här boken. Så subhanallah, människan höjs i nivåer med kunskap. Och bland de största beviset på det är den väldigt vackra hadithen, hadith Abi Darda radiyallahu anhu, där profeten a.s. nämner fem belöningar för den som söker kunskap och får kunskap. Och där i nämner han wa fadlu al-alimi 'ala al-'abid ka fadli al-qamari 'ala sa'iri al-kawakib. Det säger profeten alaihissalam, och överlägsenheten, förträffligheten av den lärde mannen över en person som dyrkar Allah är som överlägsenheten av fullmånen över resten av stjärnor eller planeter. Så här nämner profeten alaihissalam att ni vet när ni kollar på himlen när det är fullmånen. Den är som vackrast, eller hur? Som han alla. Och ulema är också de vackraste människorna. De lyser. Och de visar också vägen, tiden. Med hjälp av månen vet vi tiden. När är det den islamiska månaden? Ulema visar oss också vägen. Och de lyser upp. En person kan gå i ökens mörker när det är fullmåne. Och det är som att han ser vägen. För det är ljust. Det är så mörkt ute och månen är så ljus att han kan se framför sig. Och samma sak är det mörkret av denna värld med all fitna. Du kan inte finna vägledning förutom med hjälp av det ljuset som ulema ger till människorna. Och de ger människorna Allahs ljus. Den kunskapen som de har fått av människorna. Så när man kollar på månen, fullmånen, relativt. Den deras förträfflighet, de lärda, över en person som dyrkar Allah. Inte en person som inte är mån om att dyrka Allah. Utan en person som är i moskén och verkligen dyrkar Allah. Han har en hög position i islam. Men om du jämför dem så är det som en planet och månen. Ja, det finns ingen liknelse. Subhanallah. Och han sa här planet och inte stjärna. För stjärnorna ger också vägledning. Men planeterna, då vet de, blinkar, de kommer, de försvinner och flyttar på sig. Inte samma sak. Subhanallah. Så de lärdas förträfflighet, den är otrolig. Ja, i den muslimska umman. Så Allah höjer en person med islamisk kunskap. Den tredje versen som författaren nämner är Allah Azza wa Jalls uttalande innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Att det är endast de från hans tjänare som fruktar honom, de med kunskap. Eller innama, det heter på arabiska adawat al-hasr, yani man begränsar. De enda som fruktar Allah, som har al-khashya, så som de borde ha, det är al-ulama. De som fruktar Allah korrekt är de lärda. Och den här versen lär oss en jätteviktig sak. Och det är att ju mer kunskap du får om islam, om Allah Azza wa Jal, ju närmare kommer du till Allah. Och ju mer kommer du att frukta Allah, du kommer att älska Allah, du kommer att längta efter Allah Azza wa Jal. För det är omöjligt att en person studerar Allahs namn och egenskaper och förstår sig på Allahs storhet, hans vänlighet, hans hikma och allt detta och inte kommer närmare till Allah. Utan när man då lär sig denna kunskap om Allah Azza wa Jalla, om tawhid, om islam, om al-Quran, så kommer man närmare till Allah. Man kommer att frukta Allah Azza wa Jalla. Och därför så sa profeten alaihissalam, jag är den av er som känner Allah bäst och fruktar honom mest. Samma sak, eller hur? Jag har mest kunskap om Allah och jag är den som fruktar Allah mest. Så ju mer kunskap man får om Allah, ju mer kommer man att frukta Allah. Och ju mindre kunskap man har om Allah, ju längre bort kommer man från Allah Azza wa Jalla. Vad säger Allah? قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. Yani ni okunniga människor, beordrar ni mig att dyrka andra än Allah. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ja, de har sannoliken underskattat Allah. Deras okunskap om Allah har fått dem att tro fel om Allah. Och det här kan vi se. Många av oss jobbar med icke-muslimer. Ni hör det, när de talar om Gud som de säger, det är på en helt annan nivå. Som att Gud skulle vara någon människa som full med brister. Är det inte så de typ tror om Gud? För att de är så okunniga. De förstår sig inte på Allah, alltså helt storhet. Men i islam, när man får den här kunskapen, så förstår man att Allah alltså är mäktig. Allah han är vis, Allah han vet allting. Och det här leder till en muraqaba, att man är på sin vakt. Man är hela tiden medveten om att Allah ser en. Man vet att Allah ser allting. Allah hör allting. Allah vet till och med vad vi tänker inom oss. Och det här leder till att vi är försiktiga med vad vi gör. Vi vet att Allah Azza wa Jalla, han är shadid al-iqab, den som är hård i att straffa. Och vi vet vad som finns i al-jahannam, vad som händer på domedagen, vad som händer på graven. Det gör att vi håller oss borta från att göra haram. För vi är rädda för de här sakerna. Vi är rädda för Allahs vrede, Allahs straff. Så kunskapen håller dig borta från synder. Och människan är inte felfri. Vi kommer att ha brister, vi kommer att synda. Så när man syndar så vet man också att Allah han är Al-Ghafur Rahim, den förlåtande, den barmhärtige. Och vad gör vi då? då gör vi al-inaba, vi vänder oss till Allah i ånger. Hela tiden, om och om igen, ber vi Allah azawajal om förlåtelse. Och vi tror det bästa om att Allah han kommer förlåta våra synder. För vi har den här kunskapen om Allah. Till skillnad från en person som är okunnig, kanske syndar och han tänker, det är kört, jag ska till helvete. Allah kommer inte förlåta mig. Shaitan lurar honom. Han fortsätter med sin haramväg. Men har man kunskap så är man alltid nära till Allah azawajal. Vare sig man är i ett tillstånd av lydnad eller ett tillstånd av olydnad, när man vänder sig tillbaka till Allah azawajal. Så kunskapen får människan att frukta Allah azza wa jalla, att älska Allah och att komma närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Författaren nämner också ett antal hadither i detta kapitel. Den första hadithen är hadith Muawiyah radiyallahu anhu som finns i Bukhari Muslim, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger: "Man yuridillah bihi khayra yufaqqihu fi din." Den som Allah vill gott i religionen, eller den som Allah vill gott, kommer han att ge förståelse i religionen. Mashallah. Otroligt mäktig hadith. Den som Allah vill gott. "Man yuridillah bihi khayra." Och gott här är obestämt. Det nämns inte den som Allah vill gott i ekonomi, den som Allah vill gott i hälsa, den som Allah vill gott i si och så. Det är inte begränsat, utan det är den som Allah vill gott. Betyder vad? I allt. Generellt, omfattande gott. Kommer Allah att ge förståelse i religionen? Så ett tecken på att Allah vill dig gott är att du får förståelse i religionen. Och vill vi inte alla vara från de som får det goda av Allah? Eller hur? Vill vi inte alla vara från de som får gott av Allah? De som alla tycker om? Är det inte så? Och då säger Harry Femin, men kallas, men vad då från de som söker kunskap? Så att det blir från de här människorna som Allah vill gott. Om du vänder dig bort från kunskapen och förblir okunnig, så är du inte från dessa människor. Så den här hadithen borde uppmuntra varenda person som är mån om att komma nära till Allah, om att få vara från de här utvalda människorna som får Allahs goda, att söka kunskap. Och de lärda nämner också här mafhum al-aks, att den som inte har någon förståelse av islam är en person som Allah inte velat gott. Nej, det finns gott, det är relativt. Lite gott, han blev vägledd till islam, alhamdulillah. Men det här stora goda, omfattande, generella goda, det har han inte fått. Så subhanallah, att du ser att en person har förståelse av religionen är ett gott tecken. Och här nämns också en annan viktig sak. Den som Allah vill gott ger han förståelse i religionen. Yufaqqihu fi din. Det här ordet yufaqqihu är väldigt viktigt. Förståelse. En person kan memorera. Du kan hitta en person som kommer och säger jag kan läsa hela Koranen. Och de är jättemånga idag. Men han förstår sig inte på vad Koranen betyder. Det han har gjort, mashallah, det är bra. Men har han fiqh i religionen? Han har inte fiqh i religionen. Han har ingen förståelse i religionen. Det är två olika saker. En person kan memorera en hadith utan att förstå vad den betyder. Då har han inte fiqh, han har inte förståelse av hadithen. Så det viktigaste när man söker kunskap, det är att man förstår kunskapen. Och självklart, islam lägger också mycket vikt på att memorera, att kunna saker utan till. För kunskapen, som de lärda har sagt, är en skatt du alltid bär med dig. En skatt som du alltid bär med dig. Den är lätt att bära. Ni vet, en vanlig skatt, om du har 100 kilo guld, du kan inte bära den i fickan, eller hur? Men subhanallah, den här skatten är den bästa skatten. Den är lätt att bära. Du behöver aldrig vara orolig för att den blir stulen. Man kan inte stjäla den från dig. Och ju mer du ger av den, ju mer ökar den. En vanlig skatt, ju mer du ger eller spenderar, ju mindre har du. Men kunskapen, ju mer du ger, ju mer får du tillbaka. Alla kommer att, vad kan man säga, befästa den här kunskapen i ditt hjärta. Så subhanallah, förståelse är jätteviktigt. Att när man lär sig, och därför sahaba radiyallahu anhum, de sa vi brukade lära oss 10 ayah från Koranen. 10 verser åt gången. Och när vi lärt oss 10 verser så lärde vi oss dess innebörd. Och sen praktiserade vi verserna. Och sen gick vi vidare och lärde oss 10 nya verser. Det här är egentligen det bästa sättet att lära sig på. Yani memorera och samtidigt förstå sig på vad man memorerar. Så att man inte bara blir den här personen som kan mycket. För subhanallah, det har nämnts, Abdullah ibn Mas'ud sa från domedagens tecken, är att det kommer att komma en tid då era Koran, de som kan Koranen blir många. Och vissa hadither al-khutaba, de som gör khutba blir många. Wa yaqillu al-fuqaha. Och de som har förståelse, de är riktigt lärda, blir få. Så han skilde mellan en person som kan Koranen, en person som håller en fin khutba och en person som är kunnig i islam. Med två helt olika saker. Men idag, folk tror att varenda person som talar vackert, som håller vackra tal, som har en fin YouTube-video, han klär sig islamiskt, han läser Koranen jättefint, direkt de sätter sheikh-stämpel på honom. Han är en alim, han är en sheikh. Nej, det är inte så. En alim, det är någonting annat. Det är att du studerar islam, du memorerar texter, du förstår dig på texterna. Du kräver år av studier för att bli en alim. Men en wa'id, han kan vara vältalig, han har en vacker röst, han lär sig lite Koran, han håller en khutba. Det är två olika saker. Så man ska inte blanda ihop dem. Så förståelse i religionen är någonting varje människa borde eftersträva. Författaren nämner sen en till väldigt vacker hadith. Och det är hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wasalam säger: La hasada illa fitnatin. Man får bara vara avundsjuk två sorters personer. En person som Allah har givit pengar. Som han ger till sina behövande släktingar. Rätt. Och en person som Allah har givit hikma, kunskap. Med vilket han dömer mellan folk och han lär ut till andra människor. Bukhari muslim. Här nämner profeten a.s. de enda människorna som är värda att avundas. Och al-hasad, att avundas någon, betyder här inte ordagrant att avundas. För al-hasad är haram i islam. Allah har sagt, ni ska inte avundas varandra. Al-hasad betyder att man önskar att någon annan förlorar en gåva de har fått. Man ser att personen har en fin bil. Man säger, hoppas han kraschar. Han förtjänar inte den här bilen. Eller hoppas jag får den istället. Han blir av med den, jag får den istället. Det här är hasad och det är haram i islam. Det är inte tillåtet. Men vad som menas med hadithen är inte detta. Utan vad som menas med hadithen är att man önskar samma sak. Och det kallas på arabiska för ribba. Ja, nu ser en person med en fin bil. Så jag önskar att jag hade en likadan bil. Han får behålla sin bil, mashallah, tabarakallah. Jag hoppas jag får en likadan bil. Det är okej, det är tillåtet. Det är inget fel med det. Du ser någon spela fotboll, så jag hoppas jag spelar lika bra som honom. Inget problem. Men det finns inga människor i dunya som egentligen är värda att önska det som de har, förutom dessa två. Resten av folk, det är inte värt. Den första är en person som har pengar. Och han ger sina pengar fi sabilillah, för Allahs skull. Han bygger moskéer runt om i världen. Han bygger koranskolor. Han bygger hem för föräldralösa barn. Han gräver brunnar. Han hjälper folk som är fattiga. Och så vidare med sina pengar. Han får sadaqa jariya. Sadaqa som fortsätter att ge belöning efter hans död. Det här är värt att önska. Och jag önskar att jag vore som honom, eller hur? Mashallah. Han använder sina pengar till någonting bra. Och den andra personen är en person som har kunskap. Vissa hadithen nämner att han kan Koranen och står och läser Koranen vackert på natten. Och denna hadith, att han har kunskap, han dömer mellan folk och han lär ut sin kunskap. Det här är också en av de få människor som är värt att önska att ha samma sak som han. Varför? För den här personen har det bästa man kan ha i det här livet. Och han gör det bästa man kan göra. Lära ut islamisk kunskap. Det finns ingenting bättre än att göra profeternas jobb och att vägleda människorna. Att önska det här, det är bra. Men att önska att ha samma bil som han som har fin Ferrari eller Porsche. Kommer det hjälpa dig i graven? Kommer en Ferrari hjälpa dig i graven? Nej, det kommer inte hjälpa dig. Att springa efter en fotboll, kommer det hjälpa dig i graven? Nej, det kommer inte hjälpa dig i graven. Men att ge sadaqa kommer hjälpa dig. Att lära ut kunskap kommer att hjälpa dig. Förstår ni? Så här är två höga positioner i dunya som är värt att önska sig. Nästa hadith som nämns är en väldigt vacker liknelse, en method, från Abu Musa radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: liknelsen av den kunskapen som Allah har sänt mig med. min al-huda wal-ilm, vägledning och kunskap, är som liknelsen av ett rikt regn som når en marken, som når marken. Och en del av marken accepterade vattnet, yani sög in vattnet, och det kom ut grönska och växter. En annan del av marken sög inte in vattnet, men behöll vattnet liggandes på sig. Och folk tog nytta av vattnet och drack från vattnet och gav eller hällde och vattnade sina grödor med detta vatten. Och den tredje gruppen var en jord som var qi'an. Den var torr och den var full med sprickor typ. Den varken behöll vattnet och ingenting heller växte ut från jorden. Och så sa han det här i liknelsen av den som får förståelse i religionen och den som gynnar eller gynnas med den kunskapen Allah har skickat mig med, lär sig och lär ut, och liknelsen av den som inte bryr sig och inte accepterar den vägledning som Allah har sänt mig med. Bukhari muslim. Profeten alaihissalam hade en vana att göra liknelser, eller amthal, darbul amthal. Och där finner vi också i Koranen, liknelser. Och det är väldigt bra i utlärningssyfte. Det är lätt att komma ihåg. Istället för att jag säger folk förhåller sig på tre olika sätt i att acceptera kunskapen. Det kan vara svårt att komma ihåg. Men jag har en liknelse som alla kan relatera till. Har vi inte alla sett regnet falla på marken? Eller hur? Det är lätt att komma ihåg. Så här liknar profeten alaihissalam regnet vid, eller el-wahi. Han liknar uppenbarelsen vid regnet. Och det här är en väldigt, väldigt vacker liknelse. Varför? För att regnet ger liv till den döda jorden. Är det inte så? Regn ger liv till den döda jorden. Eller hur? Och samma sak med wahi. Uppenbarelsen, Koranen och sunnan ger också liv till döda själar. Det ger liv till människan. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Att på så vis uppenbarade vi till dig Muhammad alaihissalam en själ från oss. Allah kallar Koranen för en själ. Ruh. Och vad har själen för position i kroppen? Vad händer med en kropp utan en själ? Den är livlös. Och samma sak är det utan wahi, utan uppenbarelse. Man är som livlös, levande död. Så med uppenbarelse, med kunskap så blir man levande. Det ger liv till människan, det riktiga livet. Så regnet här symboliserar uppenbarelsen. Och så nämner han att folk förhåller sig till uppenbarelsen på tre olika sätt. Den som tar emot som den bördiga jorden, den bästa jorden. Det regnar, det växer direkt. Och folk tar nytta av växterna. Jorden tar nytta av växterna, eller jorden tar nytta av regnet. Och folk tar nytta av det som växer på jorden. Det här är den bästa människan. Det här är den som lär sig kunskapen. Han själv praktiserar den och han lär ut till andra människor. Den bästa av alla människor när det kommer till att ta emot islamisk kunskap. Han tar emot den. Hans hjärta är bördigt. Det bara växer iman i hans hjärta. Han själv praktiserar den och han lär ut den till andra. Okej? Andra tar också nytta av den här kunskapen. Den andra typen är också bra, men inte som den första. Det är regnet som faller på en, vad kan man säga, väldigt kompakt jord. Där vattnet samlas. Vattnet sjunker inte ner i jorden. Och det växer inte heller någonting. Och det här är liknelsen av en person som lär sig kunskap. Han kan den. Och andra kan lära sig den av honom. Han lär ut den till andra. Men det ger inte så mycket frukter. Han har inte så mycket förståelse av det han har lärt sig. Han lär sig el-fatiha, han lär ut el-fatiha. Men han förstår sig inte så mycket på vad den betyder. Hänger med? Det är inte riktigt som den första. Och sen har vi den tredje. Det är den värdelösa jorden. Jorden som ni vet, den är torr, den är salt, den är full med sprickor. Det regnar, regnet rinner rakt igenom. Ingenting växer. Ingenting kommer någonsin växa på den jorden. Den sämsta människan. Den som inte accepterar uppenbarelsen. Ingen tar nytta av uppenbarelsen, vare sig han. Och inte heller folk tar nytta av honom. Han är helt värdelös igen. Subhanallah. Så vem ska man vara? Man ska vara den första, inshallah. ta till er uppenbarelsen och sprid den vidare, inshallah ta'ala. Ja. Ta en sista kort hadith nu ifall jag. Det berättas om Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam sa till Ali radiyallahu anhu, fawallahi, vid Allah, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am. Fawallahi, att Allah vägleder en person genom dig är bättre för dig än röda kameler. Och det här sa profeten alayhi salatu wassalam till Ali då han skickade honom till Khaybar. Och skickade honom då för att kalla folket till el-islam. Och han uppmanade honom till att om en person blir vägledd genom dig så är det här bättre för dig än röda kameler. Och röda kameler, det var det mest värdefulla man typ kunde äga på den tiden. En ägodelar, det var många ägodelar. Så bland det mest värdefulla man kunde äga, det är röda kameler. Och en kamel kunde vara otroligt dyr hos araberna. Och även idag, ni kan kolla, det finns så här kamelauktion. Och ibland vissa kameler når kanske miljoner kronor. För att den har vissa egenskaper och färgen är unik och så vidare. Subhanallah. Och även idag, det är ajib, subhanallah. Vissa araber, du ser att de bor i värsta höghusen och mashallah, värsta hotellen och allting. Och han klär sig jättefint och kör Ferrari och allting. Men fråga honom, han kanske ser, men vi har en vad heter, gård med kameler. Vi åker dit på helgerna. Han sitter på en matta ute i öknen och dricker te med sina kameler. De kan inte släppa det. Det finns subhanallah kvar i deras kultur. De älskar kameler, de har kameltävlingar och allting subhanallah finns kvar. Men alla kulihal. Här nämns då att om Allah vägleder en person genom dig så är det bättre än det dyraste du kan ha. Och samma sak till oss i Echwa. Om vi vägleder en person till el-islam, till att börja praktisera islam, så är det bättre för er än alla pengar. Och därför, och inshallah vi kommer prata om det nästa vecka, vikten av att kalla till Allah, kalla till islam, dela med sig av den kunskapen man har fått. Ni vet i Sverige, det sägs att det bor 1 miljon muslimer här. 10% av Sveriges befolkning sägs vara muslimer. Vissa sänker siffran till 5, men vissa forskare säger att den är 10%. Och rent logiskt om ni kollar med alla flyktingar och flyktingarnas barn, och det är jättemånga muslimer som bor i Sverige. Men många har halkat, många är vilse. Många av oss kanske själva var vilse, eller hur? Så många behöver vägledning. Många behöver bara den här lilla pushen. Bror, kom till föreläsning. Eller följ med till moskén. Vi kör nu ramadan, ska vi fasta. Många behöver bara det här lilla. Är det inte så? Att någon som stöttar, någon som påminner. För de är hela tiden omgivna av andra distraktioner som tar dem bort från Allah Azza wa Jal. Så de behöver kanske någon som påminner dem. Om du då... Och då talar vi om att göra da'wa till muslimer. Kalla muslimer tillbaka till att praktisera islam. Och sen också icke-muslimer. Jättemånga idag, de är vilse i det här landet. Många är agnostiska, de har ingen tro. Agnostiker. De säger vi tror på någonting. Vi tror på en högre makt, jag har ingen religion. Jag tror inte. Och så vidare. Det betyder inte att han inte vill tro. Men det betyder att han inte vet. Han har inte hört om islam. Jag var på det sättet, jag hade inte hört om islam. Men när det kommer rätt presenterat, man accepterar det. Förstår ni? Så det handlar bara om att någon finns där och delar med sig. Och många idag, i förorten och liknande, de umgås med icke-muslimer. Är det inte så? Och många av de här, de är törstiga, de vill bara veta. Ibland, folk kanske umgås med muslimer i flera år och ingen kallar dem till islam. För att de kanske själva är på fel väg. Men i alla fall, man ska passa på och göra lite da'wa till de här människorna. Kanske Allah kommer vägleda dem. Och det betyder inte heller att han blev inte muslim idag. Men du planterar ett frö. Han hör om islam. Sen han kanske får lite depression eller lite problem i livet. Och då tänker han om. Sen nu är det dags att ändra på livet. Wallah, vad har jag för val? Det bästa jag har hört, det var islam. Jag väljer islam. Kan det inte vara så? Att det läggs, yani, det ligger där och väntar. Det här fröet. Tills tiden är inne. Hänger ni med? Men om fröet inte finns, hur ska han då börja? Hur ska du välja islam? Så att sprid det goda ljuset Allah har givit er. Allah Azza wa Jalla gett er den här största gåvan. Var inte snåla och behåll den inte till er själva. Utan dela med den till era medmänniskor. Och vi avrundar därför idag och kan ta lite frågor om det finns några sådana inshallah ta'ala. Vi kommer inshallah nästa vecka att prata också lite mer om studieteknik. Hur man kan lära sig om islam. För det är också någonting som folk undrar över. Men det tar vi inshallah nästa vecka. Någon som har någon fråga annars?